Det är tacksägelsedagen idag och evangelietexten är några få versar ifrån Matteus evangelium. Låt oss stå upp och lyssna till orden. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och la ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det var en fråga som jag inte ställde till de som skulle bli medlemmar här idag. Och det var frågan om de tror på Gud. Och jag frågade inte heller om de tror på alla människors lika värde. Och när jag har vigt människor till äktenskap har jag heller inte ställt frågan, tror du på kärleken? Utan då har jag ställt frågan till Adam, vill du leva med den här Eva? Och till Eva, vill du leva med den här Adam i en ömsesidighet? Det handlar alltså inte om bara någon längtan eller någon tro, utan det handlar om relation. Och det är det som vi lever i, behovet av och glädjen av ömsesidighet och relationer. Men frågan, tror du på Gud? Är väl ändå inte helt fel. Problemet med den är att den kan besvaras på så väldigt många olika sätt. Det kan betyda nästan vad som helst. Att tro på Gud eller någon högre makt, det gör de flesta. Till och med de onda andarna gör det, säger Jesus. Och det som förenar oss här i kyrkan skulle jag väl kunna tänka mig att de flesta skulle säga, jo, jag tror på Gud. Men det är något mer än så som skapar gemenskapen och den andliga växten. En sak som vi har lärt oss utav tolvstegsvännerna, det är att man lägger till Gud som jag själv uppfattar honom. Att jag måste liksom få ha en egen bild att förhålla mig till. Men så finns ju gemensamma trosbekännelser eller bilder av Gud. Och vi har precis delat en sån då vi bekände vår kristna tro. Men mer än så kan behöva sägas om man ska beskriva vem Gud är. Till och med mer än den apostoliska trosbekännelsen. För ett par år sedan då jag hade ett barnbarn som gick på kristendomsskolan hade de i uppgift att intervjua någon äldre kristen. Och då hade hon valt ut mig. Och den första frågan som fanns i kollegieblocket, det var, tror du på Gud, morfar? Ja, jag kände att jag kan ju inte säga nej. Men jag skulle vilja säga så mycket mer än ja. Jag skulle vilja säga ja, men, och sen lägga till saker och ting. Till exempel, ja, men jag tror inte på Gud som en tomtelik farbror som sitter på ett moln. Så det kan du ta bort. Och jag tror inte på en Gud som svarar på alla böner precis som vi vill ha det. Det tror jag inte heller på. Däremot kanske jag skulle ha sagt lite poetiskt, jag tror på en Gud som gråter med mig tills gråten tar slut. Och inte vet jag om en 15-åring ska bli så mycket klokare. Hon vill ju bara veta, tror du på Gud? Ja, avbockat. Jag har löst min uppgift. För mig är den här bekännelsen, kan man säga, en lång livshistoria. Låt mig få berätta den mycket kort. Jag skrev på gymnasiet en uppsats då man fick välja fria ämnen. Och jag valde ämnet, därför tror jag på Gud. Och jag skrev uppsats om det. Efteråt så kom svenskläraren som också hade ansvar för de morgonsamlingar som hölls på skolan på den tiden. Jag vet inte om några minns att det fanns kristna morgonböner på skolorna. Och så undrade han, skulle du kunna tänka dig att läsa upp den uppsatsen på gymnasiet, en morgonsamling? Ja, jag kan lova er att det var 5 gånger så många som sitter i det här rummet som jag skulle stå inför. Och det var dessutom mina klasskamrater och lärare och vänner. Men jag tog mod till mig och jag läste upp min uppsats. Det som jag tvekade lite inför, det var att jag hade börjat den där uppsatsen med att citera en dikt eller en psalm av Bengt E. Nyström där han skriver: jag tror på Gud, jag vet det lugnt, jag darrar ej på rösten ens. Jag tänkte, det ska jag nog inte ta med när jag läser upp det. För det kunde bli riktig katastrof att darra på rösten om man säger att man inte darrar på rösten. Men sammanfattningsvis så tror jag att jag sa, för det blev av det där, tror jag att jag sa: jag tror på en Gud som man kan tala med om allting. Det tror jag vad jag sa. Och det tror jag jag kan säga idag också. Det har hållit. Jag tror på en Gud som man kan tala med om allting. Och det stämmer också med Saltaren, som den stora bönboken i Bibeln, att där talar man också med Gud om allting, om framgång och om motgång, både när man får bönesvar och när man inte får bönesvar, när man känner att Gud är intensivt närvarande och när man undrar vad Gud har tagit vägen, så finns det möjlighet att tala med Gud om det. Det är någon sorts mysterium. Och därför så har jag satt som rubrik idag, jag vet inte om du sa det, men det står som rubrik för min predikan: tala mera till Gud än om Gud. Jag tror att det är en nyckel till den troende människans liv. Tala mera till Gud än om Gud. Ägna mindre tid att försöka förklara Gud än att tala med honom. Och egentligen tror jag det är ett bra råd också i våra relationer. Tala mera till varandra än om varandra. Det är samma sak. Nu när man predikar så förväntas det väl nästan att man på något vis ska förklara Gud. Och jag tror att en del kommer till kyrkan kanske för att få det i predikan. Men i den här kyrkan tror jag en del kommer för att få tala med Gud, som man själv uppfattar, nämligen i överlåtelsestunden, som är en viktig del i gudstjänsten, då man kan få uttrycka sig på sitt eget sätt, skriva en lapp, tända ett ljus, lägga sitt hjärta, lägga en sten, ja, allt det där som ni inte, som inte känner till, det kan läsa om i det där plastkortet i psalmboken. Predikan riktas kanske till församlingen, men överlåtelsestunden riktar sig till Gud. Det fanns en religionskritiker i landet, en vass penna som hette Herbert Tingsten. Han bekände öppet och friskt sin ateism, men när han skrev sin självbiografi så berättade han att han hade fått besked om ett svårt besked om sin hustrus hälsa. Ett livshotande besked. Och när han kom hem i sin lägenhet så böjde han sina knän och bad till Gud om ett ingripande. Och så säger han, inte för ett ögonblick för att jag trodde att det finns någon Gud, men jag kunde inte låta bli. Så tror jag det är. Man kan tala med Gud också när man inte ens är säker på att det finns någon Gud. Sån ser verkligheten ut. Vårt hjärta är oroligt tills dess det finner vila i Gud. Idag är det tacksägelsedagen. Och jag läste en text som man skulle kunna säga för en predikant är en lätt text. Och det måste ju vara lätt för alla att förstå. Att när människor kommer till Jesus med alla sina krämpor och sjuka anhöriga och han helar dem allihop, att det slutar med att de prisar Gud. Det är väl inte så svårt att förstå. Det är klart att det blir tacksamhet när helandet fungerar och alla blir friska. För mig har den här veckan sedan i torsdags varit en tacksägelsedagar för att jag sagt tack gode Gud för att jag slipper gipset som jag har varit fjättrad i 5 veckor för mina händer. Och tack för att inte olyckan fick värre konsekvenser. Men så där enkelt kan det ju inte vara. Tanken går ett steg till. Tack gode Gud för att du bevarade mig. För att helandet är på väg även om det gör ont och kräver tålamod. Men varför skyddade du mig inte från olyckan? Varför skulle det vara nödvändigt att jag skulle ramla? Det står ju till och med i en psalm som jag ofta spelar. Han låter mina fötter ej slinta, ty han är en frälsare ej trötter och han blir mig alltid när. Men jag föll. Skulle det vara nödvändigt? Och det där är ju en bagatell jämfört med vad som händer i Syrien. Texten säger man kom till Jesus med alla behov och han tillfredsställde dem. Varför måste det här ske? Finns det någon Gud som kan hindra detta? Ja, att ge sig på att förklara det tror jag är meningslöst. Men man kan tala med Gud om det. Precis som vi har gjort här idag. Låt mig berätta kort om en uppgift jag har haft ett par månader. Det kommer ut en bok här snart. En handbok för församlingar och präster och pastorer om förrättningar. Och jag har skrivit ett långt kapitel om begravning. Bland annat så ingår ju där, vet ni, att när någon har dött så i gudstjänsten så har man det som kallas för tacksägelse. Det hette tidigare parentation. Parentation betyder att man berättar om en människas liv som har avlidit. Men nu heter det bara tacksägelse. Och jag blev tvungen att skriva i mitt kapitel att vi kanske ska behålla ordet parentation. Därför att tacksägelse smakar nog inte så gott för en del. Där smärtan och förtvivlan och varför-frågorna dominerar hela känslolivet. Att då säga tack tror jag kan vara väldigt svårt. Man försöker ju förstås fokusera på att man tackar för det som var gott. Det finns något gott i allt. Eller tacka för att Gud får sista ordet till slut. Men just nu är jag inte i en tacksägelsedag. Så därför så har jag tillsammans med mina medskribenter försökt ge utrymme för i begravning och parentationer för känslor av båda slag. Och så säger vi till präster och pastorer, försök framför allt inte att vid en begravning förklara varför Gud gjorde si eller så. Tala med Gud om det istället. Förklara inte, det går inte. Lidandets mysterium är ett mysterium. Men man kan tala med Gud om det. Han finns med oss. För ett par veckor sedan läste jag om en lovsångsledare från den australiensisk församlingen, Hillsong-församling tror jag, som hade kommit ut som icke-kristen. Jag vet inte om ni såg det, men han sa att jag kan inte vara kristen längre. Och det hade gjort stor affär av det. För jag har upptäckt att Gud svarar inte på alla böner som vi ber på det sätt vi vill. Och eftersom jag har upptäckt det, fastän det var vad jag trodde, så kan jag inte vara kristen längre. Och jag tror flera med mig sa, men vad har han levt i för värld? Vem har lärt honom att ha en gudsbild som man blir besviken på så fort man har målat upp den? Det vet ju alla att det inte fungerar på det viset. Men han kunde inte vara kristen längre eftersom Gud inte svarar mot den bilden. Man kan behöva korrigera gudsbilder. Inte bara den Gud som jag själv uppfattar, utan att det finns korrigering av bilden, och den finns i Jesus Kristus, den lidande guden, han som är med oss, eller som det heter, all trösts Gud. Har ni tänkt på att det som står att Gud är all trösts Gud, vilka är det, vilka människor behöver tröst? De som får allt som de vill? Nej, behöver ingen tröst. Man behöver ingen tröst när allt blir som man vill. Man behöver tröst när det inte blir som man vill. Och Gud är all trösts Gud. Han är den som hela tiden är på den lidande sida, den gudsbilden. Och det är ju faktiskt så nu också när ont händer. Och precis som Christer sa, det är en kamp mellan ont och gott. Så rusar goda krafter till så långt de kan. På ett sätt som man kanske inte har sett förut. Det onda lockar fram det goda. Det väcker någonting i oss. Jag tror på Gud, sa jag den där morgonen på läroverket i Borlänge. Det är nästan 60 år sedan. Jag tror på Gud, jag vet det lugnt. Jag darrar ej på rösten ens. Mitt hjärta sätter aldrig punkt vid livets slut, vid dödens gräns. Det är som att man kan säga att tala med Gud. Det finns inget som kan hindra det. Det är ingen förändring i hälsa och krafter. Ingen förändring i klimat eller politik. Inte ens en klimatkatastrof eller ett krig kan hindra oss från att tala med Gud. Det kanske är tvärtom. Det ökar vår längtan att få tala med Gud och lita på att ingen nöd och ingen lycka kan oss ur hans hand få rycka. Så när vi talar med Gud så tänker vi ju på att det är någon som lyssnar. Ibland svårgripbar. Om jag får bara uppmana utifrån min erfarenhet. Ge gärna upp om du tycker att det är för svårt att förklara Gud. Men ge inte upp med att tala med Gud. Amen.